Och hela den generationen samlades till sina fäder. Då växte en annan generation upp efter dem. En som inte kände Herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. Eller som han hade gjort för Fiskebäck. Eller i mitt fall Donse. Eller i mångas fall Göteborg. Eller i mångas fall för Sverige. Det växte upp en ny generation, en som inte kände Herren. Så fort går det, mina vänner, innan det kan glömmas av. Från en generation till en annan. Jag kommer att göra idag en tillbakablick ifrån skidlägret i Hemsedal. Där vi hade 4 stycken olika bibelstudier. Jag ska koga ner dem 1,5 timme till lite kortare då. På något sätt. Vi får se hur det går. Jag vet inte än riktigt. Och till varje bibelstudie som vi hade så hade jag en introduktionslåt. De mesta var distargitarrer och lite taktfast musik som Gunn sa en gång. Alltså hårdrock. En sån introduktion. Men varje låt hade ett tydligt, eller en tydlig koppling till det jag skulle tala om. Det var väldigt viktigt. Och jag ställde också den här frågan till varje person som var med där. Och jag ställer den till dig idag. Vet du varför du är här? Eller vad gör du här? Vet du om orsaken till att du är här? Vet du bakgrunden till att just du är här idag? Det finns 2 personer som har en specifik särställning som kan vara en av orsakerna till att du är här idag eller till att jag är här idag. En av orsakerna är ju i alla fall Lars på Tofta. Han är ju en av orsakerna till att många är här idag. Eftersom jag är för Donse så är också Eriksson. Nu kommer jag förnamnet vad han är nu. Olof Eriksson. Han är ju också en av orsakerna till att jag är här idag. Så jag tänker mig att nutid behöver kopplas ihop med dåtid för att vi ska liksom förstå varför vi är här. För hade det inte varit för syndanöden som Lars fick. Och hade det inte varit på grund av de böner som hans morsa hade bett för han. Så tror jag inte att det hade sett ut exakt som det gör idag. Och hade det inte varit av den orsaken att Olof böjde knä ute på fiskebåden. Hade det inte varit att han hade lagt barlasten till rätta den gången de höll på att gå under. Och han böjer knä för Gud. Och säger att om du räddar oss nu så ska jag ge mitt liv för dig. Hade inte det varit så, så hade förmodligen inte jag heller varit här idag. Vi behöver förstå vår bakgrund till varför vi är här idag. Så varför är du här idag? Temat för nyårslägret var ett möte. Ett möte. Och vi hade 4 bibelstudier, 4 stycken andakter med vittnesbörd. Så det var åtskilliga vittnesbörd. Det var 2 stycken varje kväll. Där människor på olika sätt fick berätta om en erfarenhet som de hade gjort med Jesus. På olika sätt. Ett möte. Vi ska inte göra reklamen. Det är ju bara de som gör denna sortens reklam. När du får ett oväntat besök. Gevalia. Men jag vill ha mörkröst. Så att... När du får ett oväntat besök. När dagen var som hetast. Så lyfter Abraham blicken. Och skådar 3 personer som kommer. Vad gör han när han får ett oväntat besök? Han springer och fixa grejer. Men han går också fram och böjer sig för Gud. Herre, om jag har funnit nåd, så gå inte förbi din tjänare. Det är ganska häftigt. Vad hade du gjort om Gud hade kommit på besök hos dig? För det är fullt möjligt, mina vänner. Vad hade du gjort om han hade kommit? För vi vet att Herren talar åtminstone 10 gånger till Abraham på olika sätt. Men denna gången, när det är dags att uppfylla luftet om förbundssonen, luftesonen, då besöker Herren Abraham. Och det är inte speciellt svårt att göra kopplingen här nu att det är Jesus som kommer på besök. Det är inte jättesvårt att göra den grejen. Så jag vågar nästan säga det. Så Abraham faller på knä inför Gud. Och så kommer det underbara när han liksom ordnar med mat och springer runt och liksom, ja, som det värsta. Så säger ju Herren till han att nästa år vid denna tiden när jag kommer tillbaks, då ska jag Sara ha en son. Det hör Sara. Skrattar kanske. Ja, jag fattar själva hur det är på ålderns höst och be med barn. Det är inte så lätt. Det är svårt. Och han var ju gammal och. Vi behöver inte gå in på det, men jag fattar. Det blir lurigt. Men det blir så som Gud har sagt i alla fall. Det är det som är hela grejen. Det blir så. Men besöket är inte bara det här att berätta om luftesonen. Han är där för att påminna om någonting också. Kan jag dölja någonting för Abraham? Han som ska bli ett stort och mäktigt folk. Och alla ska också bli välsignade utifrån Abraham. Som ytterst sett naturligtvis är Jesus Kristus. Han ska påminna gängen om att hålla sig till Herrens väg. Han ska påminna om det. För det är ganska viktigt. För vi ser gång efter annan så ser vi hur Israels folk vänder sig bort ifrån Gud. Så han uppmanar starkt, håll er till Herrens väg. För vi såg ju precis nu i domarboken en ny generation växte upp. En som inte kände till Herren och de gärningar som han hade gjort. Därför är det så viktigt, håll fast vid detta. Alltså vid det här, håll fast vid detta. För det är rätt och riktigt. Vik inte av ifrån den. Så tänk om Herren en dag kommer och besöker dig. Vad hade du gjort då? Under det här bibelstudiet så tog vi också ett litet kliv fast längre fram till Samuelsboken. Samuel som gjorde tjänst inför Herren tillsammans med Eli. Det säger oss någonting att vi behöver ha det här att kroka arm med varandra. Vi behöver ha någon som går före och vi behöver se till att någon går efter oss ganska nära så att vi lär varandra. Och rösten kommer till Samuel på natta. Samuel, Samuel. Och han tror naturligtvis att det är Eli som ropar så han springer ju dit. Det hände 3 gånger. Till slut så ramlar tyringen ner hos den äldre personen. Ah, nu förstår jag. Nu gör du så här. Om han ropar på dig igen så svarar du så här. Tala, din tjänare hör. Så går han och lägger sig. Och jag tror att det är så fantastiskt att det här sker på riktigt alltså. Då ställde sig Herren det som förut och sa det till Samuel. Samuel, Samuel. Tala, din tjänare hör. Då sa Herren. Tänk om de orden får klinga hos dig idag. Eller en natt. Eller en morgon. Eller någon dag. Att han ställer sig där och säger ditt namn. Och så får du svara. Tala Herre. Din tjänare hör. För det kanske behövs ett sätt som, eller ett sätt, det kanske behövs det här som Jesus gör i Markus när han botar en som är döv. När han får lägga händerna på den pojkens öron och säga, Efata, öppna dig. När denne pojkens öron öppnas, då kunde han också tala. Kanske att Herren behöver lägga sina händer på dina öron så att du hör och att du kan tala. Jag vet inte. Ett möte, mina vänner. Ett möte kan förändra ganska mycket. Nu tar vi ett stort kliv. Nu går vi 605 före Kristus när 4 stycken tonårspojkar förs till fångenskap. Och jag klaffar inte in på en enda behörighet eller kriterier, för de ska vara vackra att se på, ståtliga, utan fel och lute, lätt för att lära, dugliga att tjäna i kungens palats. Jag är totalt diskvalificerad. Synfel har jag också. Ha? Men tack att Herren ser till något annat. Så är det. De blir hämtade av Aspenas för att tjäna hos i kungens palats. Indoktrinerade blir de här nu. De blir avklädda sin identitet. Byter namn ifrån Daniel, Asarja, Misa eller Hanania till Beltsassar, Sadrak, Mesak, Abednego, till babyloniska namn som ska symbolisera Babyloniens gudar. Man försöker att göra dem så likt det de är nu i den kulturen. Men de här saknar motstycke, mina vänner. För det blir nämligen ett oförglömligt möte och ett oförglömligt erfarenhet när de är i den brinnande ugnen. Synen som kung Nebukadnessar ser kunde nästan få hans ögon att hoppa ut. Erfarenheten som de här 3 får i ugnen, att Jesus är med dem i ugnen, det kommer de aldrig att glömma. Synen som Nebukadnessar ser efter att han har tagit de starkaste männen, surrat dem och slängt in dem i ugnen som var 7 gånger hetare än tidigare. Till och med de som kastar in folket i ugnen dör på grund av det. Var det inte 3 stycken som vi kastade in? Ändå ser jag nu 4 som går löst och lediga, alltså helt fria. Jo, och konung, det var det. Och så ropar han ut dessa 3. Kom hit, kom ut. Och så konstaterar han en sak på grund av det här. Det finns ingen annan gud som kan rädda så som han. Elden hade inte haft någon makt över dem. Ingen makt. Du kunde inte ens känna att de luktade bränt. Och alla som har luntat någon gång vid att klära luktar ju abrakadabra alltså. Det luktar ju inte så gott. Du kan inte ens känna att det luktar bränt, mina vänner. Förstår du Guds omsorg? Ett möte, mina vänner. Ett möte. Nu tar vi ett kliv in i Nya testamentet. Så är det 2 personer som får ett helt oförglömligt möte. En synagogsföreståndare faller ner för knä inför Jesus. Lägg dina händer på min dotter så att hon får leva. Lägg dina händer på min dotter. Och Jesus är på väg. Under uppdraget så är det också en kvinna. Och det är väldigt viktigt. För i beskrivelsen där så har hon faktiskt lagt ut allt hon hade. Hon hade bara blivit sämre, står det. Och det här, jag vet inte vilken ordning som synagogsföreståndaren hade uppsökt Jesus. Om han var det enda alternativet, det vet jag inte. Men i kvinnans fall så var Jesus det sista alternativet. Det kan vi snart utläsa. För hon hade gjort så många delar och så ser vi att inget annat hade hjälpt. Så drar detta sista halmstrået. Hon hade hört talas om Jesus. Och nu närmar hon sig honom bakifrån. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans mantel så blir jag frisk. Ett möte, mina vänner. Och det fantastiska i den här berättelsen, som är totalt sanning också, direkt när hon tar i Jesus så går kraft ur honom och hon blir frisk i vega senare. Nej, omedelbart. Direkt kände hon i sin kropp att någonting hade hänt. Direkt kände Jesus att kraft hade utgått ifrån henne, eller från honom. Vet Jesus inte allt? För han frågar nämligen, vem var det som rörde vid mig? Vem var det som rörde vid mig? Du kan tänka själv, när du går bland mängder folk och i den här trängseln som Jesus faktiskt är i, så är det mängder folk som knör på Jesus här. Bland den här trängseln, bland det här knuffandet då, så känner han ett enkelt vidrörande. Den känner han. Och i det ögonblicket så är det inte många sekunder förrän undret är ett faktum. Så sker det. Hon blir omedelbart frisk. Och så är det enda gången i evangelierna som Jesus säger, min dotter, säger han där. Min dotter, din tro har frälst dig. Den övertygelsen tillsammans med Jesu gudomliga makt gör att undret blir ett faktum. Och så blir hon frisk omedelbart. Min dotter. Varför frågar Jesus, vem var det som rörde vid mig? Den här kvinnan hade varit offentligt avvisad, offentligt utstött på grund av den rituella orenheten som hon hade. Offentligt avvisad. Därför så hon också blir offentligt upprättad, inympad i Guds stora familj. Och så säger han, min dotter. Varje gång jag läser så är det som mina hår bara reser sig och får rysningar i kroppen. Alltså. Tänk den värme som Jesus har och säger, min dotter. Det är häftigt. Det är riktigt, riktigt stort. Så är Jesus ditt enda alternativ eller är han ditt sista alternativ? Och tänk också vad den berättelsen utifrån Daniel, vad den faktiskt lär. När ni hör ljudet av alla de här världens instrumenten, som han sa, då ska ni falla ner och tillbe den här statyn. De ställs inför världens största utmaning som vi också har idag, kan säga. Viker du dig för människor eller böjer du dig för Gud? Alltså viker du dig för grupptrycket, vad alla andra gör? Eller böjer du dig för Gud? För Daniel och hans vänner så fanns det inget alternativ. De visste priset, men de vägrade att göra något annat. Ett möte, mina vänner, det förändrar alltihop. Så det är för min bön och önskan att Jesus inte ska vara ditt sista alternativ. Det går också bra naturligtvis. Men att han får vara det enda alternativet. För det är det han vill vara. Han vill vara den första i ditt liv. Han vill vara nummer ett i ditt liv. Ett möte. Sen hoppar vi till en annan berättelse. När Jesus får uppenbara sig för Ananias och Paulus. Detta publiken för ett tag sedan, men det finns en grej till. Det finns hur mycket som helst att ösa. Så ta det vackert. Alltså, tänk nu bara innan vi kommer till den berättelsen. Alltså, när vi kommer till Nya testamentet så finns det ett fantastiskt eko ifrån första Petrusbrevet 2:9 till, vi säger bara Gamla testamentet. Eller Andra Mosebok. Ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att förkunna hans gärningar. Det går som ett eko mellan Gamla testamentet och Nya testamentet. Ni är ett utvalt släkte. Ni som förr inte var ett folk är nu ett Guds eget folk. Med ett specifikt syfte. Så är det. Herren säger till Ananias att du ska säga till Paulus att jag har utvalt honom. Han ska gå och tala inför kungar och massa folk. Han är utvald. Och det finns inget större undantag eller mindre undantag än att du är utvald av Herren. Du är utvald. Du är eller tillhör ett heligt folk. För i det här så finns det nämligen någonting som är speciellt. Det är att du ska särskilja dig framför alla andra folk. För precis så som Mose förhandlade med Gud och sa att hur ska de andra kunna veta och förstå? Eller vänta nu, där är vi så här. Oj, 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 oj. Andra Mosebok 33. Andra Mosebok 33 och 16. Nej, nu kan vi inte skydda för höften. Jag har ledsen om jag har sagt fel bibelord ibland, men vi kan gå tillbaka själva och kolla. Andra Mosebok 33 och 16. För hur skulle man kunna veta att jag, säger Mose nu då, och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte genom att du går med oss och att ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden. Utmärks bland alla andra folk. Det är att särskilja sig. Det är att ha en specifik betydelse. Du kan likna det med en prickad farled om du vill. Farledsprickan är ju till för att markera här går farleden. Du går inte på utsidan för då får du skylla dig själv. Då går du på grund. Eller nu när du varit uppe i Hemsedal när det är snöpinnar och det går grejer till varje som har reflexer på sig. De är till för att du ska liksom ha fokus och vara kontroll på vajen. Går du på utsidan och då ligger du snart i diket och det vill du inte göra. Du ska utmärka dig, särskilja dig bland alla andra folk. I det här uppdraget, att särskilja sig, så ligger det två viktiga uppdrag. Det är inte nog för att du ska särskilja dig. Du ska också ha en så kallad, eller vara en, jag ska se vad det heter, centripetalkraft. Står det i Bibeln? Nej, det gör det inte. En intercentrifugal, centripetal. Alltså, du ska vara en sån kraft som drar människor från det yttre till det centrum. Utifrån och in ska du dra människor. Och inte nog med det. Du ska också vara den som är den här wow-faktorn. Alltså som skapar avundfriska människor. Vad är det du har som ingen annan har? Det är en wow-faktor. Eller det är att skapa avundfriska människor. Vad är det du har? Ett möte, mina vänner. Paulus var allt annat än den wow-faktorn i början. Han drog inte folk till sitt centrum. Han slog ihjäl folk. Han jagade ju folk. Är ni med? Han skapade inga sådana här avundfriska. Wow! De blev ju livrädda när han kom till synagogorna direkt efter omvändelsen. Men så får han ett möte med Herren som förändrar alltihop. Hade det inte varit för hans skull så vet jag inte hur fortsättningen hade varit. Men vår Herre är suverän. Men ändå, lek var med tanken. Ett möte, mina vänner. Ett möte förändrar alltihop. Paulus får detta mötet. Ananias är ett sändebud. Och vi är sändebud. Var en som tror och tagit emot Jesus får vara ett sändebud. Du är kallad att göra skillnad. Du är kallad att vara en sån här centripetalkraft som drar människor från ytterkanten in till det centrum, till Jesus Kristus, och peka på han. Du är kallad att göra skillnad. Att vara särskild ifrån alla andra folk som ännu inte tror på Jesus. Det är du kallad till. Det är Jesus som kallar dig, men det är också han som sänder dig. Och han har sagt, jag är med er alla dagar. Han kommer aldrig att svika dig. Det är ett löfte som finns i Bibeln. Jag är med dig. Och så kommer det fina, ni är mina vittnen. Vi knäpper våra händer. Tack himmelske fader för ett möte, Herre. Tack att vi får be om ett möte, Jesus. Om det så är för första gången eller om det är andra eller tredje, Herre. Tack att du vill möta alla människor, Herre. Tack Jesus att vi får till och med glömma det som har varit, Herre. Genom din nåd, Herre. Och vi får blicka framåt, Jesus. Men det är omöjligt utan din nåd, utan din barmhärtighet och utan din förlåtelse, Herre. Men i allt det här så får vi också be om mod och styrka och kraft att omvända oss, Herre, ifrån det som skiljer oss ifrån dig, Jesus. Ifrån synden som finns i våra liv, Herre. Tack att du är den som får oss vita som snö, Herre. Tack att du gör det, Jesus. Tack att vi strax ska få både minnas och påminna oss och leva i den verkligheten, Herre, genom nattvarden som vi nu strax ska fira, Herre. Vi tackar dig, Jesus, Herre. Tack att du är mäktig, Herre. Tack att du är mäktig att förändra situationer. Mäktig att förvandla liv. Mäktig att upprätta liv, Herre. Ett möte, Herre. Ett möte är allt som räcker, Herre. Med den uppståndne. I Jesu underbara namn. Amen. I Hemsedal så firade vi även nattvard. Och jag ska inte göra det ett dugg svårare än vad vi gjorde då. Nu glömde jag sången. Vi stundade den. Vi ska inte göra det dugg svårare än vad vi gjorde då. Det är att den som vill ha med Jesus att göra, och för dig är nattvarden. För dig som bekänner Jesus som Herre och Frälsare, ja, den är för dig. Så är det. Och vi kommer att ta ett ögonblick nu där vi får bekänna det som skiljer oss ifrån Gud, våran synd. Ingen är syndfri. Vi behöver bekänna det för att liksom rensa och minska den här klyftan mellan korset och oss. Det är jätteviktigt. Så vi tar en stund när vi gör det. Så får vi bekänna tyst inför Herren. Tack Herre att du har all makt här i himlen och på jorden, Jesus. Tack att du är mäktig att förlåta oss, Herre, det som orenar oss, Herre. Så på min mästares befallning så säger jag till att dina synder, min vän, är förlåtna. Du är fri. Han har tagit det på sig. Han har betalt priset. Du är skuldfri. Han har betalat med sitt liv. Det är stort. Under nattvardens gång så kommer vi ha möjlighet att tända ljus där borta, om vi vill det. Vi kommer att ha två förebedjare framme. Vi har knäfallet, där du får vara typ ensam med Herren, och vi har en bönelåda, du får skriva dina böner om du vill. En grej som var häftigt i Hemsedal, det är en frimodighet som jag sällan har skådat. Varje kväll så var det förbön, och speciellt den sista kvällen när vi firade nattvard tillsammans, då ställde man fram två stycken stolar. Tänk om vi kunde gjort det här. Alltså vi ska ta lärdom, mina vänner, av deras frimodighet. På den stolen fick vem som helst sätta sig. Och du behövde inte säga någonting. Utan det tog 5 sekunder. Så stod det 5, 6, 7, 8, 10 personer runt varje stol eller person och bad. Sicken frimodighet, mina vänner. Stolarna är ju ombytta då till förbönsbänken. Men ni förstår, det var en rörelse. Ett möte, mina vänner. Ett möte, allt som behövs. Och vi läser instiftelseorden från första Korinthierbrevet 11. Jag tänker att det är han som fick möta nåd och barmhärtighet. Han som förr var en förföljare. En som förföljde alla som tillhörde den vägen. Som fick ett möte. Han skriver så här: jag själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död tills dess han kommer. Ja, Herre, vi tackar dig för dessa gåvor, Herre. Och vi vill nedbeda din välsignelse över detta nu, Herre, och över den här stunden, Jesus. Tack att du är mitt ibland oss, Herre. Ja, tack att du vill ha ett möte med oss, Herre. Tack att du, Herre, har öppnat vägen för var och en. Och hit får vi komma fritt och förintet, Herre. För oss är det gratis, men du har betalat med ditt liv. Vi tackar dig för det, Herre. I Jesu namn. Amen. Du, nattvardstjänare, är ni välkomna fram.